Vilken dag det är. Vi har sjungit adventssånger här idag. Vi har tänt första ljuset. Och kanske hemma har vi också tänt ljus och vi har pyntat lite grann. Och vi har det väldigt, vi har det mysigt nu. För det här är ju en tid som vi har sett fram emot. Den här långa hösten som har varit lite tråkig. Och det har varit regnigt. Men då tänker vi, ja men snart är det advent och då blir det något nytt. Men advent är ju inte bara mysigt. Utan det är faktiskt lite stress också. Vi ska byta gardiner och vi kanske ska baka lite. Och vi ska kanske fara och köpa julklappar och kanske ska köpa oss något nytt. Så ibland kan det kännas lite stressigt också med advent. Och så säger man, ja men i år, nu ska jag verkligen ta det lugnt och bara vara. Och så trillar man dit igen och så stressar man. Och vad är egentligen advent? Det vet vi ju. Det är en förberedelsetid för den stora ankomsten. Advent, det betyder ju ankomst. Om jag skulle fråga eleverna som jag har på skolan, vem är det som ska komma till jul? Då vet ni ju svaret. Det är tomten. Det är tomten som ska komma. Och bland oss här kan vi också ha tomten som ska komma. Men det är ju inte det stora, utan det stora, det är ju Jesus som ska komma. Och den här årstiden, då tänker vi ju främst på Jesus, barnet som kommer. Och jag tänker, så fantastiskt. Är det lite för högt ljudet? Nej, bra. Jag trodde det. Men jag har själv hörapparat så att det blir väl väldigt högt då. Ja, i alla fall. Jag skulle just säga att det är fantastiskt att i och med att Jesus barnet föddes, som vi nu väntar på, så kommer Guds riket in i världen. Då Jesus föddes så kom det in i världen. Idag så är det ju ett nytt kyrkoår och det heter nådens år. Kyrkan, den har ju en tradition att den har delat in året i olika delar och beroende på vilken årstid det är, vilken högtid, så ja, delar man in det. Och temat idag, det är ju nådens år. Och jag skulle också säga att det är första dagen på det här nya kyrkoåret. Så vi kan ju också säga gott nytt kyrkoår till varandra efteråt. Vad menas med nådens år? Nåd. Om vi skulle titta i en uppslagsbok så står det att det är välvilja, ynnest, man till en annan person. Men du får det här, det är som en välvilja, en nåd. Men det kan också vara lindring av straff. Ett straff som du egentligen, eller som du skulle ha fått, så kan du bli benådad. Du kan få nåd. I Gamla testamentet så står det också om nåd. Och jag har ju läst på lite grann inför idag. Bland annat så har vi ju Ester som fick nåd inför kungen. Det var så här, hon var jude och hennes folk, det var en, ja, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men i alla fall han ville utrota judarna. Och drottning Ester då, fast man var drottning så kanske du inte fick komma inför kungen, eller han kunde göra vad han ville med dig eller drottningen. Så hon klädde sig fin och så gick hon till kungen. Och om han då tyckte att hon, ja men han fick som, ja men goda tankar om henne, då räckte han ut spiran och så rörde hon vid den och så fick hon då säga vad hon hade på hjärtat. Hon fick nåd inför kungen. En annan som också fick nåd i Gamla testamentet, det var ju Josef. Han såldes ju som slav till Egypten av sina bröder och jobbade hos Potifar med olika sysslor. Och det står att Josef fick nåd inför Potifar, för han tyckte att han kände att hela hemmet blev välsignat på grund av Josef. Och nu är det för vårt ord nåd. Vi har ju som vårt ord nåd, så finns det ju lite betydelseskillnader och nyanser. Men i Gamla testamentet så finns det flera nyanser för vårt ord nåd. Och det finns två som är vanligast. Och den första grundformen, nu ska inte jag säga, försöka uttala det, för att jag kan inte det här språket. Men jag läste att grundordet så betyder det fromhet, godhet, vänlighet, kärlek och så vidare. Och när jag läste det här, då var det ju precis som det står i Galatierbrevet 5:22. Där står det: andens frukt däremot är glädje, frid, tålamod. Och om man nu tar grundbetydelsen av verbet till det här ordet, så betyder verb, det är ju något man gör. Och det är att man vara from, vara god, vänlig och kärleksfull. Jag kommer lite senare kommer jag tillbaka till det här. Det andra ordet som var vanligast i Gamla testamentet som nåden betydde, det betydelsen i hans var gunst, välbehag, ynnest och nåd. Och om man då tar verbformen av det här, då står det att man böjer sig ned i vänlighet och förbarmande. Alltså, nåden sår i Gamla testamentet, då ska vi vara fromma, goda och kärleksfulla under det här året. Och så ska vi böja oss ned i vänlighet och förbarmande mot varandra. Och jag tänker, då man böjer sig ned, då ödmjukar man sig mot varandra. Och det är ju fint. Det är ju jättefint under nådens år. Men då tänkte jag så här, det känns ju som att man gör det här i egen kraft. Och det kan ju vara lite svårt. I Nya testamentet, så när det står om nåd, då är det alltid uttryckt för Guds nådiga sinnelag. Och det är genom nåden som Gud uppenbarar sitt kärleksväsen, sin rikedom och sin fullhet. Och Gud, han visar ju nåd gentemot oss utifrån försoningens grund, alltså utifrån Jesus. Tack vare vad Jesus gjorde för oss, tog vår synd, och så fick vi frid, eller fred med Gud. Om man då tänker på Gamla testamentets tolkning, då är det vi som är och gör. Vi är vänlig, god och kärleksfull. Men i Nya testamentet, då är det Gud som är och gör. Och vi får bara ta emot. Jag är glad att jag lever här nu i Nya testamentet, när Jesus har dött för mig. Ett nådens år, det är när Gud får visa sin nåd emot oss. Ett år där andens frukter får synas i vårt liv med. Jag tänkte på de här grundordet, att det lät som att det var andens frukter. I egen kraft klarar vi det inte, men om vi lever nära Jesus så går det. Och nu ska vi läsa texten för idag. Och det är från Zakaria, och det är utifrån kyrkåret, den första dagen. Ja, där står det så här, Zakaria 9:9 och 10 också. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala fri till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Här läser vi profetian om Jesus, om fredskonungen. Se, din konung kommer till dig. Han kommer till dig. Det är en kort mening som kan förändra våra liv. Han kommer. Om vi betonar han kommer, då har vi genast en förklaring varför kristen tro är så unik. Andra religioner, de söker svaret på hur man ska komma till Gud, hur man ska uppföra sig, hur man ska blidka honom, hur man ska offra för att duga i Guds ögon. Men Bibeln säger, han kom. Gud tog initiativet, bröt in i vår tillvaro och så kom han. I Johannes 4:19 så står det, vi älskar därför att han först har älskat oss. Zakaria säger vidare, han kommer ödmjuk. Och i en annan översättning så står det, han kommer i ringhet. Han föddes inte i templet, han föddes i ett stall. Han gick inte till kejsaren för att kräva tronen, utan han gick till torget för att vinna hjärtan. Han sökte inte upp de starka och mäktiga och skriftlärde, utan han kallade enkla människor att bli hans lärjungar och efterföljare. Gudsriket, det kom inte med buller och bång, utan det kom till ett enkelt stall i ett litet barn. Och liksom Gudsriket mognar i, nej, liksom Jesusbarnet mognar i Marias mage, så mognar Gudsriket i oss. Det kanske inte kommer pangbom, utan någon berättar, funderar och så får man ta ställning. Advent är inte hopplöst, utan det är fullt av hopp. För vi väntar ju en förändring. Under Jesu liv går 300 av Gamla testamentets profetier om Jesus i uppfyllelse. Gud, han stod för sina löften. Frälsaren kom, han kom. I Matteus 21:10, där det är också en text för idag. Jesus rider in i Jerusalem. Han rider in på en åsna. Och folket, de bryter palmkvistar och så viftar man av glädje att han hade kommit. Och då går den här profetian i uppfyllelse. Som Zakaria sa här, det går i uppfyllelse där. Man kan också säga att Jesus, att han ska komma. Han har kommit och han ska komma. Det tillhör vår tro och vår livssyn att vänta på Jesu återkomst. Bibeln hade löften om att Jesus skulle komma och att han skulle födas, och så skedde det. Men Bibeln säger också att han ska komma igen i framtiden. I Filipperbrevet 3:20 står det, men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus som frälsare. Apostlagärningarna 1:11 säger, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp. I Uppenbarelseboken 1 så står det, han ska komma bland molnen. Vi lever i ett ständigt advent. Det är inte bara december, utan det är januari, februari, mars, april. Hela året lever vi ett ständigt advent. Vi väntar på ankomsten. Och jag tror faktiskt att vi behöver förnyas i vår väntan efter Herrens ankomst. Om jag jämför då jag var ung, så hörde man ju att Jesus kommer tillbaka. Det var ju minst en gång i månaden, tror jag. Och ibland då kanske det varit för mycket, för att man kanske ändå inte kan ta emot allting, så att det kunde bli nästan som en ångest. Och det tror jag inte ensam som har upplevt det. Men det här att Jesus ska komma tillbaka, det ska vara en tröst för oss. Det ska vara en tröst. Då blir allting bra. Då ska jag läsa, eller ska vi ta vers 10 i den här andra delen. Där står det så här: krigets vapen ska förintas. Fredskonungen kommer. Höger upp. Stopp där. Fredskonungen kommer. Och då tar han bort förutsättningarna för krig. Här står det ju att han ska ta bort vagnar, hästar från Jerusalem. Häst och vagn, det är symbolen för krig. Sen står det vidare så här: han ska tala fred till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till världens ändar. Jesus har kommit en första gång och han ska komma en andra gång. I vers 10 står det också att han skapar fred. Och då tänkte jag, kanske den här vers 10, kan det vara tusenårsriket? När Jesus ska komma tillbaka och han väntar, och det ska bli ett tusen år av fred. Vi får tänka och tro. I sitt avskedstal till lärjungarna sa Jesus att han skulle lämna dem ett tag, men sända sin hjälpare till dem, den helige ande. Det står i Johannes 14. Hjälpare, ett annat ord för den helige ande, den har många benämningar. Det är ju också tröstare. Och jag tyckte den här sången som vi började sjunga: han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Han kommer till sörjande hjärtan. Han kommer till dig och till mig när vi sörjer, när vi är glada, när vi är oroliga. Och han vill hjälpa oss och trösta oss. Ljusen som vi har tänt, det påminner och förbereder oss varje år om att han ska komma. Och nu är det advent, ankomst. Och han vill komma in i våra hjärtan. Han kräver ingen högtidlig stämning eller ritual för att göra det. Utan han frågar bara efter vår uppriktiga längtan och förväntan efter honom. Och ibland då känns det som jag själv känner så här: har jag tappat bort min längtan? Har jag tappat bort min förväntan efter Jesus? Både in i mitt eget liv och att han ska komma tillbaka. Så jag frågar dig, inte har väl du tappat bort din längtan eller din förväntan? Och som jag sa förut, så tror jag att vi behöver förnyelse i vår väntan och i vår längtan efter Jesus. Jag tror att vi ska ställa oss upp. Är det advent i ditt hjärta? Får han komma nu? Jag tror att vi ska vända oss var och en till Jesus. Och vi kan säga, här är jag. Förnya mig i nästa stunden. Förnya min längtan efter dig, Herre. Förnya min törst efter dig, Herre. Förnya mitt liv. Förnya mig, Herre. Tack Jesus. Tack att du vill göra det nu, Herre. Tack att du är vår frälsare, Herre. Tack att du försonade oss med Gud. Tack Jesus. Tack att Gud visar sin nåd till oss, Herre. Tack att han gör det, Herre. Tack att han bara ser oss genom Jesu ögon, genom försoningsverket på Golgata, Herre. Tack Jesus, tack att vi får komma precis som vi är, Herre. Tack att vi inte behöver göra det i egen kraft, Herre, som i Gamla testamentet, Herre. Utan vi får göra det med din helige andes kraft i vårt liv, Herre. Och Jesus, jag vet att du älskar var och en som är här, precis som de är, Herre. Tack Jesus, tack för att allt det dumma vi har gjort, det har du förlåtit, Herre. Tack Jesus, tack att vi får stå rena inför dig idag, Herre. Tack Jesus, tack att vi får stå nyfrälsta, Herre. Vi får bara vända oss till dig, Herre. Så tar du emot oss, Herre. Vi behöver bara sucka till dig, Herre, och säga ta emot mig. Jesus, jag prisar dig, Herre. Jag ärar dig, Herre. Jag lovar dig, Herre. Tack Jesus. Tack att du är mäktig. Tack att du går från sida till sida här idag, Herre. Tack att du vill möta oss, Herre. Jag prisar dig, Herre. Tack att vi ska få fira advent nu, Herre. Vi får förbereda oss på att du ska komma. Halleluja, halleluja. Tack att du är mäktig, Jesus. Tack att du är mäktig, Herre. Tack att du är mäktig, Jesus. Jag prisar dig, Herre. Underbar Jesus, underbar Jesus, underbar Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Jesus. Halleluja, halleluja. Och så vet jag att det finns tillfälle till förebön idag. Och som vanligt så är det väl två som står inne i rummet och två utomför. Och ni som är förebedjare kan ju gå dit och så. Om det är någon som vill bli förnyad i sin längtan och i sin kärlek efter Herren. Och kanske du aldrig har upplevt Gud i ditt liv. Kanske du aldrig bett Jesus förlåt mig mina synder. Så finns det också tillfälle att göra nu. Gud välsigne er.